Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag vet du, jag vill säga på en gång att jag tänker inte ta
något ansvar för vad jag säger i dagens podd.
Nej, exakt.
Var det det du skulle säga?
Ja.
Jaha, vadå då?
Nej, för att jag sa till dig förut att jag ju känner mig två steg från psykis. Alltså, jag sover ju så dåligt så att det är så hemskt. Så att jag vet inte det jag tycker och känner. Jag vet inte om det är rimligt. Jag har några saker som...
Ja, är du liksom, du känns som att nu sitter alltså ni med armarna i kors, benen i kors. Och det är som att du liksom har laddat för ilska. Och jag känner, jag lutar mig längre och längre bak i fåtöljen.
Det är ingen ilska mot dig, kan jag säga.
Det var ju det i din dröm.
Ja, men det var en jättekonstig dröm.
Ni berättade att hon drömde om att jag hade valt en sån dålig karaoke-låt.
Och så konfronterade jag Hanna och så blev det ett jättestort bråk.
Ja. Det låter som ett rimligt kunna hända.
Det är det som är grejen. Det är så där våra bråk är. Inga riktiga bråk, utan när det blir ilska, då är det liksom... Fy fan, vilken konstig karaoke-låt du väljer.
Där kan man inte välja. Andra måste kunna sjunga med. Men det tycker jag. Alltså folk, att gå på karaoke. Jag har ju varit på mycket karaoke med indie-killar. Då, alltså, tacka vet jag ändå våra killar där. Så här, ja, men då är det väl Bruce Springsteen då. Alltså det är ändå så pass kommersiellt. Mm. Men du vet, jag jobbar med fotografer som har varit så jävla
indie. Kan du berätta vad de sjunger då?
Men då kan det vara så här Listomania. Alltså du vet såhär fransk rockpop typ.
Som inte går att sjunga med. Listomania. För de sjunger den i sitt svindåliga band
då. Ja, ja, det är väl det då.
Vet du?
Och så vill de imponera på andra, så därför måste de välja en sån låt.
Nej, det är
så. Istället för att bara välja.
Emily berättade att den absolut, det finns ju en lesbisk karaokeklubb. Kan den heta Kaffe och kaka?
Mm-hmm.
Jag tror att det är bland annat, nu ser jag inte säga, men om det är Jean Nilsson bland annat som, alltså.
Mm-hmm.
Och då det låter som det roligaste någonsin. Och den är på Morfar Ginko.
Mm.
Och då säger Emil att det, alltså, det är alltid så bra att vara låtar.
Ja.
Bland annat sa Emil att den bästa är var när tänkte jag att det var en massa små lesbiska som
små
som, men det var som Emily, det var ja, Emily som sa, det är hennes så ord ja. Så står och vajar till why you have to go and make things so complicated. See the way. Och också berättade hon att de hade sjungit den här, det var det också.
Did I tell you that I love you? Did I tell you that I need you?
Jag tycker det lät som underbara karaokeval som jag inte hade varit med om förut. Nej, men som jag älskade.
Men så där blir det väl när det är bara tjejer.
Det är oftast väl killar där också som man förstör säkert.
Men jo, men på en lesbisk klubb, vad gör de där?
Ja.
Ja, men man kanske ska gå dit då.
Ja.
Mm. Men jag är ju så glad som att din syrra sa till mig att jag hade en gay aura. Och jag har ju alltid fått höra att jag är så hetero tjej. Och så här, jag vet inte om man kan få prata om sånt här. Eftersom att det låter ju...
Vad man än säger.
Ja, vad man, så kan det bli fel. Så här. Men vi, så här, jag önskar att jag var lesbisk och så kommer...
Ja, du Harry Styles. Ja, profilerar på att vara lite så här... Man vet inte vad jag är
nej,
för någonting.
Nej, men och att så här, hur, det finns ju en massa liksom, jobbiga saker med att... Ja. Jag vet inte vad jag vill säga. Men jag känner också att jag kan säga det eftersom att din syra är ju då gay. Så känner jag
så att... Så du vill gärna ta med mandat.
Ja, och jag har liksom henne som ett alibi. Lyssnar hon fortfarande på podden, eller?
Ja!
Bra.
Ja, bra. Nej, men jag tänkte så här. Angående mitt humör.
Ja.
Så är det ju så här. Vissa saker som jag då ligger vaken och irriterad på. Mm. Det är verkligen så här rimligt att vara irriterad på. Sen är det en nedåtsluttande skala som helt plötsligt går man över en gräns som är så här... None of your business. Varför bryr du dig om det här?
Mm.
Och så, förstår du?
Ja, ja, ja.
Det är riktiga samhällsproblem.
Ja.
Och så sakta så går det till någon helt sjuk irritation.
Ja.
Så att, liksom, toppen på det här det är att jag är väldigt irriterad. Det är en i Florens närhet. En, alltså du vet, som tycker om som säger så konstiga sådana här lite så här fattshamer och sånt där. Så att hon
om andra.
Om andra liksom. Och pratar dåligt om kropp på ett sätt som så här
jag vet ju att nu är hon 3. Hon har precis börjat så här, man börjar kanske se lite hur man ser ut. Hon har också börjat förstått att hon är tjej, det finns killar. Alltså du vet, bara sådana här saker. Mm. Man blir mer och mer medveten om sin identitet kanske och så. Och då när det, alltså du vet, och då ligger jag på nätterna och så här kokar hur så här, alltså för det första, alltså del ett är ju att så här, när det kommer till barn och kropp. Mm. Det är, tycker jag, att vi ska inte prata illa om andra eller våra egna kroppar. Mm. Det är så här självklart. Mm. För vi är verkligen så här, det känns som föräldraskap 2020-talet. Man är verkligen så här, vet vad man ska säga och inte säga. Mm. Men sen del två tycker jag också är så här, det fattar man väl också att det spelar ingen roll vad du säger. Om jag sitter och säger till Florence, du är fin som du är, samtidigt som att jag ständigt försöker förändra mig själv. Mm. Genom att smygbanta om jag skulle göra det, eller göra massa saker för att förändra mitt utseende. Skulle inte det spela någon roll? Mm. Det jag säger. För hon skulle ju se vad jag gör för någonting. Mm. Så att hålla på alltså med så här mat eller så här säga, alltså jag blir vansinnig.
Mm. Och det är ju varför man blir arg, för att man är så orolig. Mm. Alltså man vill ju...
Säg ingenting som får
verkligen
henne.
Och... inte. Vi hängde ju med varann i helgen, du och jag. Mm. Och pratade just... Eller vi såg tredje avsnittet av Valgens värld. Ja. Jag måste säga, jag älskar Valgens värld. Mm. Och nu har jag ju liksom stora äran också att få jobba med Bianca. Sen, jag träffar inte henne så mycket nu. Vi sitter ju med förarbetet som inte hon är så delaktig i. Men det är ju det tredje avsnittet, när de sitter i bilen. Mm. Pernilla, Bianca och Benjamin. Mm. Det är alltså säsong 12, den senaste säsongen på Discovery. När de sitter i bilen och börjar prata om Biancas ätstörning. Mm. Alltså det är så bra. Jättebra. Reality. Eller alltså rent tv-mässigt, för att vara cynisk kan man säga så här. Det där är riktiga känslor. Det där är en scen som knappt går att skriva.
Nej.
Liksom i en i fiktion. Det är så på riktigt och man känner med alla. Man förstår Pernilla, man förstår Bianca, eller förstår, det är så svårt eftersom att man har inte själv haft en ätstörning, men man förstår hur tungt det, och tungt det är för henne. Alltså det, hon är bra på att sätta ord på det, man ser det liksom, hon sliter sitt hår och slår i bilen och ja, men det är så starkt. Och i alla fall, när vi tittade på det så både du och jag grinade ju åt den där scenen. För det är verkligen så här, man känner med henne och man känner med att vara mamma till någon, eller syskon, till någon som mår så dåligt. Och då blir man ju så livrädd. Mm. Alltså man blir så rädd att kanske framförallt Florence då, som är tjej, man är ju mer utsatt. Att det där ska liksom hända henne, för vi lever ju i en värld som är så jävla ätstörd.
Ja, och det vet man ju så här, hon kommer ju utsatt för det där förr eller senare, men min roll är ju att så här visa att på något sätt, Instagram, det är inte verklighet, det här är en verklig kropp, det här är att vara, alltså här behöver man inte alltid göra sig till exempel, man kan gå ut och se ut som, eller, alltså förstår du, det är inte så att jag sminkar mig varje gång vi går ut, eller att klä sig och bry sig om sitt utseende, det ska vara lustfyllt, inte ett tvång för att man ska liksom duga som tjej. Mm. För att vi barn lär sig, jag tycker flickor lär sig så otroligt tidigt att förbättra sig.
Mm.
För att vara till lags. På både utseendemässigt och liksom sitt hela deras person på något sätt. Mm. Och jag vet inte. Och då blir jag väldigt irriterad. Alltså jag blir jätteirriterad på både det där att ja, det är så här, del ett är ju såklart att så här, säg inte sådana där saker. Mm. Men sen är del två också så här. Och sen så måste du också vara en person som gör och visar så här, så här är, alltså, ja men barn ser allt, man kan inte hålla på och fiffla med mat eller gör, alltså du vet.
Jag tror, jag funderar ju mycket på det där, för min egen uppväxt såklart så blir det ju, och min mamma som alltid har banta, alltså var ju alltid en ny bantningskur, och jag har ju, jag kan ju ändå vara så här, tycker att jag speciellt senaste tiden har haft så här kroppsångest på ett sätt jag inte haft innan, typ Nisse, alltså jag, Men när jag växte upp hade jag inte det. Och det kan ju ha att göra med att jag också liksom var ju en del av idealet. Jag var väldigt smal, men så hade jag ångest över det. Så jag var ju fortfarande inte nöjd. Men det går inte riktigt att jämföra när man ändå är. Men det som jag ändå tror var en stor räddning, alltså för min syrra och jag, visst att vi båda kan väl vara så här, fan vad fet man har blivit. Alltså så kan vi vara. Men vi har ju aldrig haft en ätstörning. Och vi har liksom inte, jag har inte, det är inte riktig ångest för mig. Det är inte liksom så som jag kan se att andra har det. Och min syra är otroligt obrydd. Och jag tror att det har att göra med att även om mamma höll på med den här bantningen och det var liksom, hon är otroligt fett hat, fettfobis liksom, i, kring henne. Liksom. Hon sa ju alltid att vi var fina, men som du säger, det spelar ingen roll. För så var, hade hon också en sida där kroppen var så kul.
Mm.
Alltså både hon och mina mostrar, framförallt en moster till mig, där kroppen har fått varit komisk, ja, som kvinna.
Ett verktyg.
När man har liksom sprungit naken och låter bilringarna där och det var så här, och det där har jag ärvt. Ja. Och det där är ju min liksom enda skyddsmekanism.
Ja, vad bekväm.
Alltså att jag är ju väldigt bekväm och det där har räddat mig, att kroppen är ju, den kul. Är ju lustig liksom.
Ja.
Men sen är det intressant också det här med, du nämnde Instagram och så, för jag läste en intervju med, heter hon Arvida Byström, som är fotograf, där hon pratade lite om det här som man pratar om nu, att till exempel som i Danmark så har man ju, eller om det är i Norge, kanske det var i Norge, har man ju, har det kommit en lag där man på Instagram måste skriva ut att det är, så här, det är filter på. Aha. Eller det är retuscherat. Mm. Och det är så här. Och enligt henne då, hon kommenterade inte just det där lagen, men liksom att vi pratar mycket om att ja, men det är retuscherat, så menar hon att med kameran alltid ljugit.
Ja.
Kameran ljuger jämt. Ja. Alltså det är liksom...
Du ser aldrig verkligheten.
Nej, du ser aldrig verkligheten. Och så har det varit i alla tider. Mm. Så det där kanske inte, och då tänkte jag då att det där kanske inte spelar så jävla stor roll. Jag kan nästan bli lite så här mot den där lagen då.
Mm.
Marknadsföringslagar väl på något jävla sätt. Att man måste märka. Och att influencers måste göra det. Då kan jag nästan bli så. Om jag ser då en bild. Där det är märkt med det där. Att så här, det här är inte. Eller där det är inte märkt med det där. Mm. Att det här, så att jag förstår att okej, den här är inte retuscherad. Men hon ser alltså, är så här snygg. Och det är oretuscherat. Då kommer jag ju må sämre. Det är väl bättre bara att man lär sina barn. Och att vi alla är överens om att kameran ljuger.
Och också. Du kan. Det är alltid urval. Ja. Ett urval också.
Ja, men snälla, det vet ju du och jag när vi försöker ta en bild.
Ja, liksom, kolla, jag 150 bilder. Jag vill ta en.
Ja. Nej, men, det där får man ju verkligen komma ihåg. Och då tycker jag att istället för att försöka styra det där genom lagar och märkningar, så kan vi inte bara alla vara överens om att man säger så, det där är inte verkligt. Såhär, det där, såhär, oj, det där är som skönhetsbild. Det där är som posters och tavlor på väggarna. Ja. Det där är någonting helt annat. Oavsett ifall det ska se ut som att det är liksom,
man tar sitt barn på badhuset.
Ja. Så här, nu kollar vi på riktiga kroppar. Muffar som hänger och bröst som går kast av axeln.
Ja, så det var ju då en ilska.
Vision, vision! Underbara fackförbundet Vision! Är veckans sponsor alltså.
De är veckans sponsor. Och jag vill faktiskt säga en sak, att Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund. Och det är ju både för studenter och personer som jobbar. Men om man studerar, då är det gratis att vara medlem i Vision.
Men alltså, ni ser ju, det är ju liksom finns ingen anledning att inte gå med i Vision om du pluggar just nu.
Nej, och vet du en annan bra grej?
Ja, säg.
Då kan man också ha rätt att söka visionsstipendier. Och de är från, har värden mellan 3 000 till 20 000 kronor.
Åh, herregud. Vad lite,
finns det för anledning
då? Vad lite jag hade festat upp de där 20 000 om jag fick ett stipendium. Det jag pluggade. Nej, men ni som lyssnar, ni är bättre än oss. Så att ni kommer ju använda de där stipendierna väl. Det kan ju vi, det vet ju vi. Så jag tycker att ni ska bli medlem då och ansöka stipendier på vision.se/student.
Ja, ge mig en god anledning att inte gå med.
Tack, Vision.
Great Earth.
Ja, behov anpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående och en bättre värld.
Mm, det är alltså veckans sponsor, Great Earth.
Har du gjort ett sånt här behovstest än som man kan göra på greatearth.se?
Ja, jag har gjort det nu. Jag behöver, vet du vad jag behöver? D-vitamin.
Oh.
Alltså, jag hade egentligen behövt börja med D-vitamin nu i november då. Men jag tror inte att det är för sent. Sen behöver jag ju också C-vitamin. För att de ser ju att jag är småsjuk hela tiden. Och sen så PMS Balance.
Ja, men de har ju vitaminer och mineraler som hjälper till att skapa hälsosamma rutiner. Och så kan ni ju göra ett sånt här behovstest då på greatearth.se. Där ni svarar på massa frågor. Och så kommer de ge förslag sen. Vilka vitaminer och mineraler som passar just era behov.
För vitaminer och mineraler, de hjälper ju till att skapa hälsosamma rutiner. Det vet man ju också. Man tar den där lilla vitaminen på morgonen. Mm. Kanske man också lättare kommer iväg till gymmet eller tar cykeln till skolan eller vad det kan vara. Och alla de här produkterna då som de säljer är kvalitativa och utvecklade i Sverige. Så gå in på greatearth.se Och använd våran kod,
ja,
Eva, koden.
Det är surr25, för då får ni 25% rabatt på en hel order på greatearth.se.
Underbart. Tack, Great Earth.
Tack. Sen kom en till ilska som ligger på mig med bettorna. Och det här är ingen ny, alltså, nyhet, men det är ändå någon som jag har tänkt på väldigt mycket. Och det var det här att folk på H&M var så irriterade att de skulle vara tillbaka på kontoret.
Mm. Och det här... Jag kanske ska berätta bakgrunden till det, för jag och Anton också pratar lite.
Jaha, ni pratar om det. Ja. Alltså, för det här är verkligen, och jag tänker bara lägga till att det här har ingenting. För våra killar alltid så var det på kontoret, så har det här ingenting med dem.
De vill ju inte vara,
vara hemma med oss. Mm. Men bakgrunden är ju att det har ju varit fritt om att jobba hemifrån. Och nu så har de gått ut, då kan man säga HR eller H&M, gått ut med att nu vill man att folk ska vara tillbaka på kontoret. Mm. Och det de säger är så här, ja, men för att öka samarbetet, att träffa varandra det här dagliga. Mm. Istället för att man bara ska sitta hemma och ha möten så här digitalt. Att det är så här, det är så mycket mänskligt som liksom faller bort. Mm. Och jag menar, vi har ju alltid, jag är så här, och folk är så upprörda. Mm. Första, när du sökte det här jobbet så var det på plats. Mm. Det var inte fritt innan pandemin.
Nej.
Sen är det otroligt att det har funkat så. Men jag tycker det är inte konstigt. Och dessutom, det är inte att de har alltid en fri dag som de får jobba hemifrån.
Det är inte 5 dagar.
Det är inte 5 dagar. Nej. Och jag vet också, det här är ju kontorsjobb. Så jag vet ju också att det är flexibelt. De kan gå tidigare och hämta.
Mm.
Att de har ett liv. Och då var det ett meme-konto som la upp en som berättade om en... Liksom en historia från en då som jobbade, som hade så här suttit så här. Nej, det här kan ju inte jag. Jag kan inte vara tillbaka på jobbet. Vi har ju en hund. Min son går igenom en ADHD-utredning. Och vem ska fixa det här och det här? Man bara, ja, jättetufft. Men vi har alla en hund, en ADHD-utredning. Alltså så här, vi söker ju liksom. Du började ju på jobbet. Alltså vad har du lagt till exempel med hunden? Det måste ju vara någonting du har lagt till under pandemin.
Mm.
Alltså, ja, och för jag ser det en till sak som jag blir så här, när man jobbar på ett sånt företag där det finns några som är, ska man säga, i botten av hierarkin, som där pengarna kommer in, personer som jobbar i butik eller lager som inte någonsin, än fast de var rädda under pandemin, var tvungna att vara på plats.
Nej, och då där ser, flexibiliteten finns ju inte alls ifall du jobbar på golvet
liksom. Noll flexibilitet.
Nej.
Då ser det ganska boohoo, cry me a fucking river att vara tillbaka på kontoret under ganska flexibla omständigheter.
Mm.
Alltså jag tyckte att det var alltså,
men nu har det ju cirkulerat en lista då som man har kunnat läsa om, alltså där är så här 6000 medarbetare skrivit under, vi vill kunna jobba flexibelt.
Ja,
men vet du vad jag blir lite bekymrad? Jag förstår det, Nils, jag håller verkligen med. Men det finns ju också någonting, sen är ju H&M är ju, det är majoriteten kvinnor som jobbar där, men i listan så är det ju liksom
män.
Nej.
Det är bara kvinnor.
98% kvinnor.
Det är och de då, som behöver vara flexibla.
Och det är det som jag, alltså rent feministiskt då, så är det så här, jag förstår ju det.
Mm.
För att de, de nu har kunnat varit hemma och jobba hemma.
Mm.
Och då säkert, jag talar liksom faktiskt lite från egen erfarenhet, ja, min egen relation, ja, med liksom barn och sånt där. Och så har man en partner som ofta då är män. Och
ja, som vi sa innan, som är på kontoret.
Ja, som är på kontoret jämt. Och då blir ju livssituationen plötsligt helt ohållbar när man inte kan vara den som är hemma. Och det är liksom kvinnor det drabbar. Men lösningen på det här måste ju såklart vara att båda är lite halvflexibla.
Ja.
Men, det är ju,
men jag tycker bara att det, är så, det enda man är så här, det var ju inte så här från början. Hur kan man bli så arg?
Mm.
Och sen måste jag säga då det här som du berättar, att jag tror också att det har kommit ganska skeva krav utifrån det här som har skett, att vi har ju fått jobba hemifrån. Igår så hämtade jag Florence lite senare från förskolan.
Mm.
Jag är ju egen företagare, så jag kan ju faktiskt hämta Florence tidigt.
Mm.
Jag var på min förskola klockan 4 kanske.
Mm.
Då var det 2 barn kvar.
Mm. Så vi hämtar ju ofta sent.
Ja, och då jag så här, jag menar, förskola finns ju öppet efter behov.
Mm.
Det betyder, jag bara, vilka jobb är det när man kan gå in, alltså om de har hämtat dem innan 4 betyder det att de har gått från jobbet betydligt tidigare. Mm. Och det är jättebra, men vad är det för hets också? Vi har ju, vad heter det, alltså, vad är det som säger att vi måste hämta så tidigt? Alltså det är en stress.
Nej, det är ju en stress, och det är ju...
Nu kan jag hämta mitt barn klockan 3 längre. Alltså, det finns, vi är många...
Jag var ju alltid kvar sist när jag växte upp.
För att din mamma jobbade
inom
vården. Min
mamma var sjuksyrra, kunde ju aldrig liksom gå tidigare.
Nej.
Och pappa jobbade i stan, hade eget företag. Alltså jag vet inte, alltså, han var ja, han hämtade inte oss helt enkelt, vad jag kan minnas, utan det var oftast mamma.
Men jag tycker att det är lite som en klassfråga. Det är, ja, det jag, alltså, du vet,
det är ju verkligen det, för att i innerstan, alltså Nisse går ju på Åsagatan, alltså mitt på Söder, och där är det ju, där hämtas det tid. Mm. Alltså det hämtas så tidigt, så att det är.
Men varför helt den här hetsen att så här, tror man är en bättre förälder för man hämtar tidigt?
Nej. Men jag känner ju av den själv. Vi är ju verkligen en av de som hämtar sist oftast. Mm. Eller näst sist. Och då är jag ju tacksam också att vi inte är sist, att vi är näst sist. För då kan jag i alla fall, då är ju liksom kravet på mig då lättas lite. Okej, men han var i alla fall inte ensam. Mm. Men sen så pratar vi faktiskt med pedagogerna om det där. För att det är en ångest man har. Och just som du säger, det är ju liksom, man tror att man är bättre förälder. Liksom. Och därför tror jag att jag är en sämre förälder när jag inte hämtar först. Ja. Så då pratade jag med en jättebra pedagog på Nisses förskola. Och var så här, för då skulle jag ta det här nya jobbet. Och, och då har jag ju kunnat hämta han. Jag hade ju hämtat honom precis som du. Alltså 3-4. Alltid innan 4 när jag jobbade.
Jag tycker själv. Liksom att det är typ en så här, alltså jag vet inte, jag tycker att det är så här, wow, jag är jätteprivilegierad. Sen bara, vadå? Det är inga här.
Nej.
Alltså, det är ju ingen unikt. Alla verkar ju kunna hämta när de vill.
Nej, men då sa hon att så här, vet du, det är inte synd om barn som blir hämtade sent. Nej. Alltså hon var verkligen så, vet du hur mycket uppmärksamhet de får? Vi ska sitta och rita, vi gör något annat, vi tar fram något speciellt. Vi har en liten egen mysstund och får någon extra frukt. Alltså det är så här, man har ju all möjlighet att liksom sitta och prata med barnen på ett annat sätt då. Än när det är liksom en massa stök runt omkring jämt. Och det var ändå, det tog jag verkligen med mig. Och så, just det. Det finns ju även fördelar med det. Och Nisse bryr sig ju inte nu. Han är ju varken ledsen eller glad i hämtarna.
Nej, mer, och jag menar, det finns ju så här, jag tycker att man kan se det lite så här. Nu måste ni ha en längre. Sen finns det gånger när ni kommer, som när du kunde hämta en. Alltså förstår du, man är ju alltid så här, man får ju anpassa sig efter. Och jag tycker att, jag förstår verkligen vad du säger. Så här, det är kvinnor som behöver att det är flexibelt. Och jag är för flexibla, vad heter det? Arbetsplatser. Men jag vet ju att det är redan ganska flexibelt, om jag ska vara ärlig. Mm. Det är redan
men kontorsjobb är ju det. Om man jämför med typ att jobba i vården.
Både du och jag som har jobbat i butik och jobbat på kontor.
Lämna butiken tidigare. Det
ja, men alltså lätt. Man skulle bero och till exempel så här, det finns ingen som täcker upp.
Nej, alltså, så är det ju. Verkligen.
Medans, så att jag,
men det blir väl också, jag tycker att pandemin verkligen visade, alltså det här jobba hemifrån samhället, att så här, jävlar vad kvinnor behöver jobba hemifrån för att det här dubbelarbetet som man håller på med, att man projektleder hela sin familj och sitt hushåll, att det är så här, äntligen fick man göra det utan pendlingstider. Alltså man kunde säga, okej, men nu hinner jag vattna blommorna när jag är hemma, eller så här, nu hinner jag fixa de här matlådorna på lunchen, nu hinner jag, alltså att allt det där gjorde ju så att man kanske fick mer fritid. Och det förstår jag att man inte vill att folk ska, alltså, ta ifrån.
Nej, men det blir ju synd.
Men det är inte det synd också, men vi borde ju.
Det är inte H&M som ska se till att det ska vara mer jämställt hemma. Nej. Alltså det låter såklart så här. Och den flexibiliteten som finns, den finns ju tillgå för alla. Men jag tycker inte det är konstigt att kräva att folk ska få tillbaka på sin arbetsplats. Jag tycker inte det. Och så det har jag varit irriterad på.
Och vet du vad det är? Det är under verkligen rubriken None of your business.
Ja, men då kan jag säga en annan som är ännu värre. Kan någon förklara för mig varför man tar automatkörkort när man ska ta körkort? Vem är det som har sagt det?
Vad är det för jävla 20-årig grej och vassur? Alltså det är som att man är en 20-åring och är arg. Alltså jag menar, sen mitt i det. Du har ju haft körkort hur länge som helst. Vad bryr du om för folk som har körkort?
Men jag undrar varför det är någon som säger det. Alltså, på riktigt, tror ni att det är dragläge och växla som är det svåra med att köra bil?
Varför? Men det är väl en mindre grej då att lära sig.
Men det är någon som man lurar om. Och,
vet du vad jag tycker är så jävla svårt med att köra bil? Veta vart jag har biljäveln.
Ja, men vart den ligger i vägen.
Ja, det vet jag aldrig. Och Anton är ofta nog, han bara, du vet att du kör helt mitt i vägen.
Man måste ha fel på synen. Ja. Men vi vet ju att jag är jättedålig att köra bil. Men hörni, det är inte växlingen och dragläget som är problemet.
Och det är inte det som är det svåra, jag håller med. Men, det är så kul att du, i min värld tror jag inte du är en person som ligger och är sur över vad andra håller på med.
Men jag tycker att de har blivit lurade. Ja. För det är också sjukt att ta körkort, betala jättemycket pengar. Och sen så bara, hörru, kan du hjälpa mig att köra den här? Är det växellåda? Sorry, då kan inte jag hjälpa dig. Ja. Vad är det?
Nej, det begränsar ju en också.
men ni får gärna liksom svara. För jag antar att det är säkert kanske många som har tagit automatkörkort ända så här. Då kan ni höra av
er
till mig.
Men de kan ju inte svara, för de vet ju inte hur lätt det är att växla.
Nej, men jag menar, vad var anledningen? Ja. Var att man trodde att det är så.
Det
men varför har man ingen förälder som säger till den då? Eller anhörig? Ja. Det där är inget svårt.
I USA är det väl så här, 80% har automat. Att köra manuell där är ju...
Men det är för att det finns, typ. Det finns ju typ inte sådana bilar där.
Men jag tycker att det är lite kul att växla.
Ja, men det är på riktigt.
Ja.
Du vet när man växlar upp och känner lite. Och växlar ner för att få
Det är ju en känsla liksom. Man kör lite...
Det är ju radiobil att köra automat. Ja. Som den otroliga cruiser man är. Ja, och sen den sista. Den här är riktigt none of your business. Så jävla irriterad på en...
Är det mig?
Alltså,
en pappa. Det är någon du har sett i parken.
Ja. Stödhjul på cykel när man är ganska stor. Varför kan man inte hjälpa dem? Alltså du vet, det måste vara sämst.
Det kanske är något barn som har någon funktionsvariation.
Jag tror inte det. Alltså, den där pappan är så lat.
Ja, du ser han.
Jag ser han. Han sitter och tittar. Alltså,
håller han på med bara telefonen?
Han tittar inte ens. Och så pojken är skitglad och cyklar runt, 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 runt. Och så tänker jag så här. Han är verkligen i den åldern där en motor skulle... Alltså du vet, så här, jag ser att du kan trampa.
Ja.
Men alltså stödhjul... Det måste vara det sämsta sättet att lära sig cykla på.
Vet.
Det är liksom en falsk säker... Alltså.
Ja.
Men jag vet inte heller, det kanske är bra. Men det här snackar vi none of your business.
Ja, det är ju liksom det där. Du har ingen aning.
Nej.
Men jag, vet du, i sak håller med. Till surret.
Suret.
Till Suret Holm och Suret Persson. Vi går in på avsnitt 51. En fin siffra, jag tycker väldigt mycket om. Min syrra har ju hittat brev i sitt förråd. Jag la ut lite för någon vecka sedan på stories om det här. Men jag tänker ändå att det är värt en poddstund. För jag har känt så mycket kring det här. Min syrra flyttade ut till Stockholm när hon skulle plugga till lärare. Runt 2004. Och hon var ju då, hon är 7 år äldre än mig. Så hon var ju liksom tidiga 20-årsåldern och jag var 14. Gick 8-9. Och när man tänker tillbaks när man var liten, ofta tänker jag, i alla fall jag, så här åren när jag var 8 typ. Och så lite högstadie. Men det är ganska blurrigt ändå. Jag kan minnas väldigt exakt från när jag var lilliten. Och minnas känslor från högstadiet. Men jag har haft lite problem med så här, vem var jag då? Var jag, liksom, vad kände jag? Vad tyckte jag? Och det delar jag väl säkert med många av oss. Alltså att det är svårt att minnas. Men min syra hittade de här breven som jag då skrev till henne när hon precis hade flyttat till Stockholm. Och det var 4 brev som jag fick. Och så gulligt att jag hade så här, papper och penna skickat. Och de svarade inte heller. För det är så typiskt min syra. Att hon är så här, jag har aldrig tvivlat på att det betyder mest för henne. Alltså hon har varit otroligt så här, trygg och kärleksfull mot mig. Men hon är också väldigt liksom, lat eller liksom, förvirrad människa. Det var så, jag fortsatte skriva och hon svarade liksom inte. Men när jag fick de där breven av henne så var det som att jag fick en inblick i vem jag var när jag var 14. För att, det ska ju komma sig ihåg att ungefär 2 år senare träffade jag Anton.
Det är så sjukt.
Och i hela mitt vuxna liv så har jag haft en del liksom funderingar på så här, vem hade jag varit utan Anton? När vi haft kriser och sånt så har det varit en ganska stor del av kriserna.
Mm.
Att jag behöver göra mig fri från honom.
Mm.
Jag behöver testa andra. Eller liksom testa mig själv framförallt. Ja. Vem är jag utan honom? Och vad har han tagit bort från mig?
Mm.
Vad har han liksom... Vad är det som har suddats ut? Eller vad har han byggt någonting? Vad är det liksom som är skillnaden?
Mm.
Och så läser jag de här breven då. Som min syrra fotade och skickade till mig. Och inser att han har inte suddat ut någonting alls.
Det är samma.
Jag känner mig själv när jag läser de här breven. Och känner för den här 14-åriga Hanna. Och jag blir så glad. För att jag känner att allt som jag var då. Det vågade jag vara med Anton.
Mm.
Och han gjorde mig ännu modigare och fortsätta vara knäpp.
Mm.
Alltså vara, för jag läser de här och jag skrattar ju åt mig själv. För att jag tycker att jag är liksom ganska kul, men på ett väldigt fånigt sätt. Mm. Alltså på ett sätt som är liksom en 14-åring. Men att jag verkligen så, jag kan bara citera lite så här: hej fagra kvinna, det är din syster Hanna som skriver nu igen. Du ska känna dig tvungen att svara denna gång. Hur mår du? Med mig är det bra. Förutom att jag har träningsverk i hela kroppen. Jag orkade inte lyfta 15 kilo tyngd igår på idrotten. Jag blev utskrattad. Men det tar jag med en klackspark. Så jävla tunt. Vad ska du hitta på helgen då? Jag tror jag ska till Lina syra Emma på fest. Eller just ja, det var ju nästa helg. Så denna helg vet jag inte vad jag ska hitta på. Och idag bråkar jag med en kille som heter Lina. Så han sa surfitta till mig i skolan. Och då blev jag ytterst upprörd. Alltså jag hör ju på mig själv att jag, det är fånigt. Och jag liksom skäms ju också för att
men det är bara, samma.
Men det är ju samma person.
Det är det verkligen, jag dör, vad gulligt.
Och sen så skriver jag att jag bråkar med en kompis lite. Och så kallar jag henne för präktkärring. Hon kan aldrig ha fel. Det är bara en tidsfråga innan det präktiga paret, och så skriver jag deras namn, gifter sig. Men inget sex för äktenskapet, det får vi inte glömma. Så jag har liksom massa tankar kring hur folk beter sig.
Det var också den, none of your business.
Ja, ja, verkligen. Men så att jag blev liksom glad när jag läste de där breven. Men sen så blev jag ju också ledsen, för att jag kommer till en del i framförallt två brev, men det är ändå intressant att det är återkommande, som också är liksom, jag känner igen mig i det här idag också. Och det här var också någonting som gjorde att min syra blev väldigt ledsen. Alltså hon skickade ju och skrev så här, jag sitter och grinar nu för det känns som att jag svek dig. Alltså att jag lämnade dig i någonting som jag kanske borde ha skyddat dig mot, eller liksom ja, varit en större trygghet för. Ja, men för då skriver jag i en, jag kan citera bara här, att så här, mamma var hos doktorn idag. Hon har lågt blodtryck och kanske fel i njurarna. Hon mår jättedåligt, ledsen smiley. Anders och jag har i alla fall börjat hjälpa till lite mer. Jag önskar att du var här hemma, för då blir alla så glada. Kommer du inte hem snart? Jag saknar ju dig. Jag lovar att jag ska hålla på med ditt hår och kliar dig på ryggen om du kommer hem. Ja, jag hoppas att vi syns snart. Hälsa Martin. Jag älskar dig, din syster Hanna. Så att i allt det där, liksom, att jag känner igen mig i att jag var glad och kul. Och liksom, så var det också, att, och det är också typiskt mig, jag ser det i brevet också, att jag börjar ju alltid så. Och jag liksom skämtar. Och så säger jag någonting så här, typ hur känns med något. Och sen så är jag typ så här, ja, typ puss, puss, puss. Alltså att jag gör liksom någon så här ritan bajskorv typ. Och att det är verkligen också hur jag hanterar saker. Och det är jag ju glad för, jag kan hantera mycket med humor. Alltså kommit ur saker genom att kunna skratta åt det. Men det där oron som jag hade jämt av att mamma skulle dö har ju liksom följt med mig hela mitt liv. Och jag visade det här för Anton bara nu när vi var ute åt, han är på min födelsedag. För jag bara, just det, han hade glömt bort att jag hade fått dem. Och han blev så ledsen. Alltså verkligen, för att han skrattade också. Alltså, jag tyckte att det var så här, typ smejd, allt det där. Men också blev jag så här, men gud, att du var tvungen att oroa dig för sånt där.
Redan då.
Då. Och min mamma var ju inte sjuk då. Hon hade ju högt blodtryck. Och nu när jag är vuxen och ser mamma och tycker att min mamma är en underbar person på alla sätt. Det vet ni ju liksom och sådär. Och jag kan ju se så här varför hon gjorde som hon, alltså att hon berättade sånt där. Och jag kan se det fortfarande idag varför hon gör det, var det kommer ifrån. Och att det är hennes egen oro för sjukdom eller att hon ska försvinna från oss. Eller att det är ett sätt att kanske minska kraven på sig själv. Att jag har högt blodtryck så jag kan inte vara den bra mamman som jag känner att jag måste vara för er. Precis. För att jag mår för dåligt liksom. Att det blir någon, jag vet inte, men jag tyckte att det var lite sorgligt på något sätt att precis som idag som min största oro är att mamma ska dö. Och nu finns det ju liksom belägg för att jag är orolig. Alltså hon, hennes hälsa är ju så betydligt mycket sämre. Men att det är så stort fokus i mitt liv och alltid varit.
Ja, min mamma har ju en sladdsyster som är 12 år yngre än henne. Och min mormor och morfar var gammal redan när de fick min mamma och hennes bror. Så de var väldigt gamla. När hon fick min liksom. Och jag kommer ihåg när min morfar dog. Han dog, jag kommer inte ihåg. Alltså han var gammal i alla fall. Liksom 80 typ någonting. Och närmare 90. Och var pigg kan jag säga. fram tills att han dog. Sen hade verkligen sådär ändå, alltså du vet, han var pigg. Och sen, min mormor hade hjärtproblem. Det kommer jag ihåg när jag var liten, att hon hade åkt in och ut för liksom på sjukhuset. Och när min morfar dog så sa min moster till mig så här: jag var orolig hela livet. Hela hennes liv var hon rädd att de skulle dö, för att då de var gamla. Och sen blev ju han fick vara med, hon hann få egna barn. Alltså förstår du? Så det fanns en bitterhet nästan. Att
jag gick runt och spenderat
så mycket tid på det. Kommer ihåg, alltså jag kommer liksom, det där kommer jag aldrig glömma. Man har liksom, varför gjorde jag det? Hela mitt unga vuxna liv, barndom, har färgats av den här oron.
Och det är inte heller bara att, om jag pratar med min brorsa så kände inte han alls så på samma sätt. Han hade andra saker. Men så det har ju också att göra med, alltså syskon i samma familj kan ju verkligen känna olika för ens uppväxt givetvis. För man är ju så olika sköra och sådär. Men då tycker jag att det är så jävla skönt att jag kan läsa det här brevet, att när jag var 14... Nu har jag det svart på vitt att det var ju faktiskt så här jag kände. Och även när jag pratade med min syrra i somras, när jag var ledsen av att jag trodde mamma var sjuk, hon trodde att hon hade cancer igen. Hon hade haft cancer, men hon trodde ännu en gång att hon hade cancer. Så pratade jag med min syrra och så bekräftade hon att så här, jag förstår att det är jobbigt för dig, Hanna, för att du var ju så liten när mamma höll på med sånt här ibland. Och liksom, och så att, även om min syrra inte drabbats, hon var så här, nej, det har inte det. Hon kunde kanske ha en annan, men jag som då var 10, då var det ju liksom en helt
mamma
annan.
Mamma var hela världen. Ja. För jag tänker också, jag tror att det är så blandat så man tänker på det. För att det är så, precis som du har sagt så här, att du är också en sån som måste säga allting för att det ska bli fritt. Eller så här, att du ska bli fri det. För att du blir fri det så måste det ut. Och sen så är du också, säger du alltid så här, jätterädd att så här, åh gud, jag får inte göra så där mot Nisse. Men alltså, det kommer du aldrig göra. Alltså det där är liksom inte du, Hanna. Jag pratade med en annan tjejkompis i veckan som också har en mamma. Alltså en barnmamma, men också en mamma med. Liksom. Ja, men det är liksom, det är mycket känslor som, hennes känslor tar mycket stor plats då, kan vi säga. Så man själv får liksom backa lite kanske. Eller att man själv får vara, alltså man själv får vara lite förälder kanske. Jo, det är nog det. Och så blir det alltid så här, så där ska jag aldrig göra mot mig. För att det finns en sån rädsla. Att man ska göra det själv. Att man tror att man ska bli sin mamma. Men rakt det är ju ner. Samma sak som de som har haft föräldrar som har sagt så här: ring mig när ni kommer hem från krogen, när man har flyttat hemifrån. Men det är ganska vanligt att föräldrar liksom så här: skicka ett sms när du kommer hem. Av vad är betydelsen? Vet, liksom så här,
det är för deras skull bara.
Det är bara för deras skull. Du kan inte, det är ingen situation som hanteras av det där. Utan det är bara en ångest som ska släckas. Som man måste öva, lägga sig åt sidan så fort man får ett barn, tycker jag.
Ja. Man kan inte göra det.
Vad ligger utanför vår kontroll som förälder? Jag vet inte vad som händer när Florence är på förskolan.
Alltså, jag kan lära min 10-åring att så här går man över vägen, man tittar efter bilar. Man kan öva på det. Men sen måste de få gå själva.
Ja.
Och då kan de bli påkörda.
Ja.
Och jag tänker tanken att de så här, Nisse ska gå själv. Det är jobbigt. Men jag vet ju att det måste göras.
Ja.
Och så är det ju med allt. Men det liksom blir värre och det blir större och större saker. För att klara mer grejer. Ja. Liksom.
Och just det där när man har flyttat hemifrån. Alltså så här, jag har haft kompisar som haft det så här. Skicka ett sms när du kommer hem på natten. Kan du skicka ett sms när de är ute också? Alltså det är så dumt liksom. Så här, vad är det som ska, och om man inte får det där sms:et då? För att man har glömt. Vad händer då? Alltså, det är så, man skapar ju någonting som är så här så...
Det där kan jag också tycka med att alltså, ha sina barn på hitta på nära vänner och sånt där. Att det där, jag vill nog inte ha det. Nu säger jag nu, jag har ingen aning hur det kommer kännas när han är stor. Men att våga släppa kontroll. För när man börjar, det blir ju ett beroende. Om man börjar med sånt där. Likadant med att jag inte hade andningslarm på Nissen när han var bebis. Och det hade jag ju bara för min skull. Alltså hade jag inte det. Det hade ju såklart varit bättre. Alltså, ifall, alltså, det kanske, men jag som vet då att jag är ju en orolig person.
Men då skulle du säkert vara så här: funkar det verkligen?
Ja, exakt. Och jag som vet med mig att jag har en kompis som heter My som sa väldigt bra när hon, för att jag pratade mycket med henne om det, så här att inför att jag ska få barn, att jag är rädd att jag skulle vara så orolig. Och hon är en orolig person för sånt där. Och väldigt, hon ska ju kontrollera allt liksom. Mm. Men hon bara, jag bestämde mig innan, alltså när jag var gravid, att nu, jag ska jobba emot det så mycket jag kan. Mm. Och det där blev jag så inspirerad av. Så när jag fick Nisse då var jag verkligen så.
Gjorde du aktiva val?
Aktiva val för att jag kan inte spä på de här känslorna. Och det funkade jättebra för mig. Mm. För det tog bort jättemycket oro. Det är utom min kontroll.
Ja, men jag tror att det där är ju så himla smart. Just att göra de där så här, du går ju emot lite din natur. Mm. Magkänslan säger ju, jag borde ha ett andningslarm typ. Mm. Men du vet så här, det här är inte liksom, jag vet inte. Jag tror att föräldraskap kan, att vara ett bra föräldraskap är ju väldigt mycket att så här, skita i de där. Och så bara, alltså,
ja, att gå emot sin natur. Det är det bara handlar om tycker jag. Alltså det är verkligen sant. Nej, jag ska inte. Nej. Jag ska inte agera på känslor.
Men jag sa att jag tyckte jag var en bra förälder. Mm. Det var det jag menade. Att jag är så otroligt bra att gå ifrån de där. Och tänka, du vet, så här,
det här är rätt och
det här
fel.
Är rätt och fel. Mm. På att säga, jag är ganska säker på vad jag tycker är rätt och fel. Även fast det är motsatt vad jag känner. Typ så här. Vad svårt. Men vad fint. Alltså jag tror att det där är nog... Det där framförallt om man är... För eftersom du är ju betydligt mer orolig lagd än vad jag är.
Mm.
Så det hade ju, var ju bättre att du pratade med My om det. Mm. Än med mig om det. För jag kommer ihåg att du säger att du kanske ska ha andningslarm. Och då var jag såhär, va? Varför ska man, alltså det, vad ska du göra då?
Ja.
Vad ska du göra? Alltså, kan du stoppa någonting? Eller vad då? Ja. Så här,
men sen har jag ju kompisar som är betydligt mer oroliga än mig.
Ja.
Som håller på med sånt där. Och då är jag du.
Ja.
Alltså då kan jag vara såhär, men lägg av. Liksom kaxig i mina val.
Man blir så kaxig, det är inte bra.
Det behöver inte jag. Men du... Jag tänkte att Nisse cyklar utan hjälm och sånt där. Och han, vi har ju ett stup också.
Ja, men vet du vad det är? Det är inte oro.
Nej, det är principen
att barn ska ha hjälm.
Jo, men han cyklar på gräsmattan. Och sen när han ska cykla på vägen då kommer han inte fatta. Nej, men han cyklar inte på vägen.
Sen det första han gjorde var att välta på huvudet, vill jag också säga.
Jo, men vet du, han välte ju hela tiden.
Nej, men det där är ju Johan som har lärt mig. Mm. För jag är ju lat, så jag hade ju absolut kunnat låta Florens vara utan cykelhjälm. Men då är ju han så här, Linnea, det handlar ju inte om det. Det handlar om att, precis som en van att borsta tänderna eller bara att sätta rutinen. Vi sätter på oss hjälm när vi åker sparkcykel eller cykel. Ja. För det kommer vi alltid ha.
Ja. Det är väldigt smart. Kanske han börjar... Ja, han har ju hjälm, men den är för stor. Men, alltså, men det är också att han, vi har ju ett stup. Alltså nedanför våra neck. Alltså det är verkligen så här, han skulle dö typ för att cykla ner för det. Och jag säger ju, jag pratar ju mycket med han om det. Så här.
Du dör inte, om du...
Ja, men jag menar så här, det är ajaj vid häcken. Ajaj här. Mm. Sen är ju en häck där, men det är hål i den. Han kan ju åka ner där. Och där är också min pappa var det så här, du måste sätta upp ett staket.
Mm.
Och det är så sjukt för att min oro, där är jag helt plötsligt inte orolig. Det är bara så här, men han cyklar inte ner för det. Hur kan jag veta det?
Nej, men typ, han gör typ inte det heller. Däremot kan jag säga, mitt barn hade kunnat cykla ner.
Men jag känner ju Nissa, han gör verkligen inte
för jag
det.
Tror,
det.
Vet du, man känner ju sitt barn också. För Florence,
men alltså, nu blir jag jätterädd. Så jag måste bara, jag peppar. Ja. Jag får sätta upp ett staket.
För Florence cyklade ju ner.
Tänk ifall han skulle göra det. Och så nu har jag suttit och sagt så här. Åh, fy fan, vilken ångest jag fick. Peppar. Jag får köpa ett staket. Ja, förlåt.
Florence cyklade ju ner för en trapp.
Jo, det var inte vackert.
Nej, det var inte vackert. Och då vände hon sig om. Och för jag var lite längre bort. Och så satt jag upp fingret. Jag bara, du gör det inte. Och då så kickade hon liksom sig ut för trappen.
Det skulle aldrig ske med Nisse.
Nej, jag vet. Han skulle aldrig göra det.
Mm. Florence är ju mycket mer testande.
Ja, liksom. Hon är så nyfiken. Mm. Och det gick ju hål igenom hela läppen. Det var ju...
Ja.
Men så gjorde det inte igen.
Vilken bra.
Det är ingen uppfostringsmetod kan jag tycka. Du får göra det. Det är så gubbigt. Bränner de sig en gång.
Då gör de det aldrig mer igen.
Jävla skit.
Så gubbe.
Bonfostra.
Men det kan, jag kan gilla lite av det också.
Ah, vad fint det var, Hanna. Jag tror att det är mycket av såna där återkommande känslor. Att så här, om man hade fått läsa sånt där brev. Jag tror att det skulle vara likadant för mig.
Mm.
Att jag skulle inse så här. Oj, det är bara exakt samma.
Ja.
Man är så otroligt lik.
Mm. Men med den stora fördelen att idag är jag ju mycket mer själv. Alltså jag känner mig själv.
Mm.
Jag har också andra verktyg för den där oron. Alltså jag
men det var sjukt för mig att läsa dem där. Jag kände ju samma sak. Jag blev ju också ledsen. Jag bara... det här är ju samma sak vi pratar om idag. Jag förstår att Anton kände samma, men oj. Men det skulle ju vara samma sak för mig och Anton om vi hade fått läsa våra brev.
Mm. Anton hade väl skrivit någonting. Jag har fått en ny skateboard och den funkar så här. Och jag är orolig för jag måste få pengar imorgon. Men, ja. Men och sen så vill jag bara avsluta med att säga att gud vad fint det med syskon.
Ja.
Det är liksom inte allt man kan ha kanon utan syskon också. Men att ha en person sådär. Så att jag sov i hennes säng så ofta. Mm. Att ha en 7 år äldre syrra som var så snäll. Eller är så snäll som min syrra är. Och så liksom såg mig. Det
var varmt ju, och tryggt. Ja, alltså för mig är ju också syskon. Alltså det, hon vet ju någonting som vi andra inte någonsin kommer veta. Alltså Lina och Anders vet ju hur det är att vara... Allt ni har, liksom, det går ju inte att få på något annat sätt. Jag vet inte om jag har berättat det här, men jag var på ett bröllop där det var en stora syster som höll ett tal till sin lillebror. Och båda deras föräldrar, mamman var sjuk, dement då. Mm. Och pappan är död. Och så hade de blivit tvungen att sälja det som var deras sommarhus som deras mormor hade ägt. Mm. Och mamman kunde ju inte ha kvar det för hon var sjuk. Så hade de varit där tillsammans och tömt det. Och så hade hon hittat då sin bror stå och dofta i ett skåp där mormor hade haft sitt smink. Mm. Så det hade alltid haft en speciell doft där inne. Och han minns ju från sin barndom. Och så sa hon så här, att det är bara du och jag som vet hur det luktar i det där skåpet. Och det är någonting med syskonskap och växa upp som verkligen som var så träffande. Att ja, vissa saker är det bara ni som kommer veta.
Mm.
Som bär minnet av. Det är därför det är så speciellt med syskon.
Mm. Det minns jag också när farmor dog. Att de enda två jag på riktigt kunde liksom dela den sorgen med var ju Lina och Anders. Att det är som, det är ju, att ha syskon är ju bevis på sin barndom. Allt som
vittnen, vittnen till ens liv på ett sätt som är svårt att matcha.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Viom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Har du sett
en dokumentär om en kvinna i brand?
Du. Det här är ingen dokumentär.
Vad är det här nu?
Har du sett House of Dragon?
Nej, jag har ju inte gjort det. Det är alltså Game of Thrones spin-offen.
Prequel.
Ja, det är innan.
Prequel.
Heter det prequel?
Ja, när det är någonting som utspelar sig innan så är det prequel och sen är det väl sequel då om det efter.
Och det här är innan.
Det är innan.
Kan du läsa det lika mycket eller?
Ja, men det är så roligt. Det är så roligt. Men då, det är såklart att den här, alltså det blir väldigt riktat till mig då eftersom jag kollar på det här och så kommer ju upp alla roliga tweets och sånt.
Mm.
Men då är det ju Matt Smith som spelar Daemon som är lite av, hur ska man säga? Bad guy.
Mm-hmm.
Men också, jag tror ett objekt till de flestas åtrå också. Alltså han är väldigt tvivelaktig karaktär kan man säga. Och så är det ju då hans brorsdotter som alla, det är ju incestuöst då.
Mm.
Men det verkar inte vara något problem för oss som tittar på det. För vi blir, alltså du vet, alla, som man säger i tv-språket, alla chip
floppar ju för dem. Utan att man ens, alltså du vet att man
tycker det är sex. Men hur gammal är den här tjejen?
Det är det också som är väldigt tvivelaktigt. Alltså i början då kanske vi säger hennes karriär är 14-16 någonstans. Så då groomar ju han henne. Oj, också då.
Kanon.
Men det har inte vi något problem. Vi som tittar
har inget
problem.
Vi sitter och kåtslag.
Vi har kåtslag.
Jag kommer ju också ha det. Jag ska ju se den här, då jag tänkt.
Och sen så är det också typ så här, hon har, då tar han henne till liksom någon typ av bordell och sexklubb och försöker liksom förföra henne. Borde vi inte också känna att det här var väldigt tvivelaktigt? Absolut inte. Alltså du vet, det är liksom
ska de göra det eller inte? Ska de?
Nej, men är det inte jättesjukt?
Men det är ju, du måste, vi,
otrolig regi.
Vilka är som har regisserat och skrivit?
Ja, som jag har förstått är det ju alltså som, det är ett avsnitt som det är väldigt mycket sex i på olika sätt.
Det måste ju vara kvinnor som har skrivit
det. Det är kvinnor som har regisserat det avsnittet som jag har förstått.
Ja, men, regisserat, precis.
Ja.
Men okej.
Okay.
Ja, för att få till det, tänker jag. Men det är intressant, för att Game of Thrones Lannisters, alltså syskonen, där var det ju inte lika sexigt.
Nej, men jag vet.
Så då är det för att det är för nära, att de är liksom syskon. Då är det, men är det en nis, alltså en brorsdotter.
Men du?
Men det är också så äckligt för att det är någon sån ung.
Ja, alltså, men tycker det... inte du att det också var ganska äckligt när man fick reda på att Jon Snow och Daenerys,
ja,
de också var besläktade.
Ja, då
dog det ju. Ja.
Men
det här är liksom, jag vet inte om det har med han Matt Smith att göra, att man alla alltså, alla blir så, att hans karaktär, för han är ju också,
men han är snygg eller?
Nej, det är han som är prins Philip i The Crown.
Han är ful snygg då. Alltså,
du vet, vem är det som gillar fulsnygga killar? Det är ju jag.
Ja, men gud, det här är ju inte alls Hanna, men
du
Perssons.
Du får se om du, och som sagt, det är också tvivelaktig, men sen så har jag insett att vissa så här grejer gör de nog aktivt för att man ändå ska tycka om honom. För han är väldigt våldsam. Men man får inte se när han riktigt gör, alltså man vet att han gör de här sakerna. Men man får inte se när, för eftersom det, Game of Thrones är ju väldigt explicit.
Ja.
Men så de skulle ju lätt kunna visa en scen när man slår in ett ansikte eller hugger av någon huvudet. Men man får aldrig se när han gör det. Så jag tänker det är kanske en anledning till att man ska tycka
om
honom.
Så man vet att han gör
skit.
Som en bad guy som man i verkliga livet kanske blir förtjust av. Så här, han har något fuffens för sig. Och det är lite spännande.
Nej, vi vet att han har, alltså vi ser ju han kommer gående med till exempel ett huvud. Men vi ser på inte.
Okej.
Eller en halv kropp med tarmen. Men vi får inte se när han gör det.
Okay.
Jag tänker bara att det var en...
Alltså han, jag är så nyfiken.
Han är så tvivelaktig. Men jag menar, jag vet att det inte bara jag som känner det här.
Nej, utan på Twitter, där
it's going wild. Ja. Sen så är det ju inte alla. Det finns ju en annan. Alltså så jävla tråkig soldat. Alltså det är din typ.
Ja, är en hjälte?
Hjälte, fast han är också tvivelaktig sen.
Aha.
Men alltså han ser ju lite ut som en Jon Snow.
Oh.
Alltså Jon Snow, vet du? Snark!
Åh, när han låg med den här som är hans tjej i verkliga livet. Alltså, de är ju gifta. Alltså,
you know nothing, Jon Snow.
Ja, you know. Ja, alltså, det är liksom kåtslag deluxe för mig.
Nej.
Jon Snow, så hjältemod, svår, tystlåten, lite blyg, osäker kanske, men liksom han kör på, han står upp för det goda.
Men vad är det då, för jag menar... Ja, det är ju inte så att jag gillar...
Kit Harington. Alltså, vet du hur mycket bilder jag har på han på min Pinterest som innan?
Men snark!
Kit Harington. Han är jättekort. Det är verkligen.
Jo, tack. Det vet jag.
Det är inte, han är. Samma med Jack Bass. Det är ju också konstigt att jag var så besatt av Jack Bass.
Det har vi en tvivelaktig karaktär.
Men
om
gud, ja.
Jag säljer min tjej för ett hotell. Eller vad var han gjorde? Bytte
på. Ja, jo. Men han... Det var någonting där att jag gillar ju... Det är liksom en look som jag kan gilla med han.
Kisande ögon.
Jo, men det är väl Anton Luck på en liten tjur liksom, på något sätt. Men där är han, var ingen hjälte, så jag förstår inte. Men han är också med den här mappen.
Men jag tycker att det är kul, för att
ifall ni ville veta vad jag har för killar här, jag ska öppna den nu så kan jag dra alla.
Ja, men jag ser,
det är så sjukt. Tänk om Anton skulle ha en mapp med killar. Men den här gjorde jag alltså för 10 år sedan.
Men jag tycker så här, som Jon Snow, jag menar inte, jag ser ju att han är snygg. Det är bara att, jag tror att min erfarenhet av snygga killar är att det aldrig finns något mer. De som är så här riktiga snyggingar, det finns aldrig något mer där bakom.
Nej.
Jag har aldrig blivit överbevisad.
Åh, herregud.
Vem är det där?
Det här är han i True Blood. Luke, är det han, va?
Luke Grimes. Vad är
det? Jag känner igen honom.
Ja, vänta, han är med i någonting mer. Det här är alltså en av de snyggaste killarna jag någonsin. Det är kanske tvivelaktigt av oss att sitta och prata på det här sättet. Luke Grimes, han är också exakt min killsmak. Han var ju med, det var när jag kollade på True Blood, jag var tokig i han. Han gay. Ja. Det är synd för mig eftersom att han skulle bli tokig i mig ifall vi träffades.
Jag tycker bara att det var intressant.
Jo.
Men du måste börja titta.
Ja. En annan som exakt min killsmak, alltså när han var yngre, och nu är han ju så fet och gubbig så att det är helt sjukt. Men det är, vad säger man, Shaquin Phoenix. Det var också, det är inte jätte... Men du fattar, du ser, det går ändå en liten tråd i vilken, det är mörka killar. Uh-huh. Alltså mörkhåriga.
Uh-huh. Jag gillar ju tydligen då lite brittiska killar som är fulsnygga. Ja. Alltså som är jätte... Såhär.
Men du gillar ju också en Jude Law ung, såklart. Men vem gör inte det?
Men det är lite...
Men det är inget, det är korkat.
Det är korkat. Det behöver jag inte ens säga. Jag kan inte kunna förstått. Jude Law sätter på sig glasögonen i The Holiday.
Eller Elfie som bara går ut på att han ska åka på en jävla moppa och vara snygg.
Och med Sienna Miller som också är det snyggaste som finns.
Att han var otrogen mot henne.
Men vet du, det kan man ju se nu. Alltså, jag älskar det. Alltså, nu, jag tänker bara han, Adam Levine. Ja. Alltså det här att man är otrogen mot tjejer som man bara... Fast hon är inte lika snygg som tjejen du har. Det är väl, spelar, ingen, det spelar roll. Ingen roll med otrogen. Alltså, hur kan han vara otrogen mot
Beyoncé? Hur kan Jay-Z vara otrogen mot Beyoncé? Som det är ju otrohet handlar ju aldrig om liksom, hur någon
har.
Nej, hur någon, men också ens hur partner ser ut. Det kan ju handla om kanske hur man har det ibland. Då. Men det har, ofta handlar det ju bara om den otrogna själv.
Ja, men, så givetvis. Men det är så kul att man alltid så här ska ställa dem så här, mot varandra.
Om en Victoria's Secret-modell kan bli bedragen, då kan också du bli bedragen.
Precis, vad lever vi för värld? Ja. Om inte ens hon går säker, vilken gör du det?
Det är så jävla kvar. Men jag fattar ju också att, det, för att vi är ju besatta av att vara snygga.
Ja, och sen räcker det inte.
Nej, det räcker ju inte. Det är som allt vi lägger pengar och tid och energi på spelar ju ändå ingen roll.
För killarna är otrogna ändå.
Och det är också intressant, jag såg att Michelle från Paparazzi-podden la upp det på sin Instagram. Såhär, det är en sån här en älskarinna ser ut. Ja. För då är ju den här, ni kanske har missat det, jag tror inte någon har missat. Men alltså, det är väl Maroon 5, Adam Levine. Sångar i typiskt snygg kille då, eller man ska säga.
Nej,
men inte, jag tycker inte heller, men i folks ögon. Och han, det har kommit ut nu, tjejer har gått ut, du börjar med en, och sen har det kommit fler som har gått ut med att han var så otrogen med dem. Han väntar sitt tredje barn med den här Victoria's Secret-modellen, men då har varit otrogen med tjejer som är väldigt så här, gjorda läppar, silikonpattar, mycket smink och liksom, men snygga tjejer med riktigt så här, glamourmodeller, liksom, ska man, Instagrammodeller typ. Och då skrev Michelle från Paparazzi-podden på sin story, såg jag bara att intressant att älskarinnorna alltid ser ut så här. Mm. Eller som att det är liksom
det är som
en
de
viss typ. Ja. Men man kanske ska se ut som dem då för att en kille inte ska bedra en. Men då är liksom problemet är så här, får man se ut som dem, då vill jag en kille, de är aldrig flickvänsmaterial. Så ingen kille vill ju vara ihop med en när man ser ut som så. Men jag tänkte mer på det där att det där osar ju också, det är ett utseende. Jag funderade på det där utseendet, för ditt utseende som har varit inne nu flera år, alltså det är nog kardashianskt över det liksom.
Liksom kanske snäppet under om vi ska gardera det är ju inte lika mycket alltså pengar i det.
Nej, det är ju liksom en trashig variant eller vad man ska Kardashian på Wish typ, men med det sagt, alltså obs, det låter kvinnohat att prata om tjejers utseende på det här sättet, men det är ändå, det är liksom, ni förstår kategorin liksom. Det är säkert kanontjejer, men det blir någonting att oavsett om det är kanontjejer så är ett utseende som osar sex eller det osar liksom, ja, men någonting liksom yta och sådär, att man missar nästan person, alltså det, jag vet inte, det är eftersom att det är så många som ser exakt likadan ut. Ja. Det är liksom, de är läppar, glossy, stora läppar.
Så du menar
liksom,
det är lätt att ge dem i ett fack på
precis,
något sätt?
Ja, precis, i ett fack. Man på, man, i alla fall för min egen. Ja. Liksom, min egen,
så det, är så här, det finns ingen person, utan nej, du tänker du bara så här, det är bara det här utseendet det bygger på att de vet att män är otrogna med den här typen av kvinnor istället för att det skulle...
Ja, alltså, men det jag förstår att tanken är dum, men det är liksom att killar dras till den här tjejen är för att jag tänker att de tänker så. Alltså, där ser man bara så här pattar, läppar, hår. Och en
hon tjej verkar som, mycket mer lättsam.
Ja, hon är inte komplicerad lika liksom som min tjej som håller på och ska hålla på med dyrt fashion och äta organiska smoothies. Ja, för det är ju inte de här tjejerna i samma utsträckning.
Mm-hmm.
Det är kanske gymtjejer. Ja, förstår vad jag menar? Jag försöker bara liksom...
Det är en dröm. De köper en dröm när de gör det.
Ja, ja, ja. Och så är det ju såklart att de här tjejerna har ju minst lika mycket personlighet och olika bakgrunder, olika bagage. Kanske liksom ett annat typ av bagage för att folk just har sett på dem på det sättet som de här killarna ser på dem. Ja, hänger ni med i mitt resonemang? Det finns någonting där som jag skulle vilja...
fördjupa dig.
Ja, kanske göra typ en dokumentär om. Ja, alltså jag skulle vilja göra en Instagram-modell dokumentär.
Ja.
Det skulle jag tycka var intressant.
Du får pitcha in.
Ja. Men jag vet inte hur liksom vad min fråga är riktigt.
Typ vad är för fråga?
Vad är liksom plotten?
Det är Instagram-modell.
Har ni personlighet? Det är också så där att spela bara på killars också så här.
Nej, det har vi inte. Vet du, det kan jag svara på. Ja.
Nej, det har vi inte. Det enda vi är. Ja. Det är också tjejer som jag personligen då är rädd för. Alltså det känns som att de inte skulle... De tycker att jag bara är som en... Nu kollar du i telefonen och rynkar på näsan.
Ja, men det var en leverans som kommer imorgon.
Oj, vad är det för något då?
Köpt högtalare.
Oj, är det Sonos?
Absolut sponsor. Nej, absolut inte.
Jag fick ju från min förskolepedagog nu här bilder på Nisse när han ser i parken med finbyxorna på. Nisse har ju kommit in i åldern och han gillar att klä ut sig mycket. Så nu har han gycklarbyxor i parken som han hittar på förskolan.
Vi är slacklines ändå.
Ja, fan. Tack alla som lyssnar på podden.
Ja, men tack. Ni hoppas ni inte tog illa upp av det jag sa innan. Som sagt, jag vill inte...
Hoppas ni Instagram-modellen inte hatar mig ännu mer.
Som sagt, man kan inte riktigt rita på det jag tycker. Jag gör det knappt själv. Så att,
har ni stödhjul, det är okej. Okay. Vill ni vara hemifrån? Vill ni jobba hemifrån och automatkörkort? Skriv inte till Nia om ni har automatkörkort, jobba hemifrån och stödhjul på cykeln.
Nej, och framförallt, fortsätt fatshama.
Nej, skoja. Fy fan. Nej hörni, vi är så glada att ni skriver så mycket och att ni fortsätter lyssna på podden. Prenumerera om ni vill, like om ni vill eller skit i det om ni inte vill. Men vi blir väldigt glada.
Tack för den här veckan. Syns
tack
nästa.
Nia. Nu ska vi på möte.
Ja.
Tjoho!
Åh, ländryggen har gjort sitt. Your bags, go on ahead. Ain't no use in being friends if you can't hear what I'm saying to you. One of us need to say it. Stop dragging it in the dirt. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.